Jag tänkte få ta upp en ganska allmän fråga under de här dagarna. Jag skulle vilja få fråga vad det hela går ut på. Vad går det ut på? Och säger vän av existentiella frågor. Detta är ju en existentiell fråga. Meningen, lidandet och skulden räknas ju som de stora existentiella frågorna. Låt oss frimodigt ge oss i kast med en av dem. Meningen. Vad går det hela ut på? Det måste ju vara en intressant fråga för den kristne. Vi kan ju ställa den frågan så att säga på två plan. Vi kan fråga oss vad vårt personliga liv går ut på. Varför finns du? Vad ska du här och göra? Vad är det du ska ha hunnit med innan du dör? Se där, en viktig fråga. De kan kännas väldigt brännande ibland. Men vi kan också se det ur ett mänsklighetens perspektiv, om vi vill. Vad går det hela ut på? Hur var det han sa, tomten av Viktor Rydberg? Det var något om att släktled kommer och släktled går. Han vet inte varifrån de kommer och vart de drar iväg. Och han undrar lite grann vad det hela går ut på. När det gäller oss själva, oss som personer snarare än oss som mänsklighet, så har vi mycket för oss att meningen med livet, det där som man bör ha så att säga hunnit med innan man dör, det är på något sätt knutet till att man ska göra något. Har jag uträttat det jag skulle? Det kan vara den brännande frågan. Vad har du gjort i din dag? Jaså, inget annat? Nähe. Ja, det var ju tråkigt. Och det är kanske lite grann ett västerländskt tänkande detta, att livets mening på något sätt gömmer sig i det vi gör och uträttar. Jesus ger oss en annan bild. Och vi ska ta välkända ord av honom i Matteus 11 kapitel och 28 vers. De kan ju passa väldigt bra också att inleda ett ashram med. Det själva ordet ashram betyder ju att vara ledig från arbete. Och vi ska strax finna att det Jesus talar om här, det är vila. Matteus 11 och 28. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Två gånger säger Jesus ordet vila. Kom så ska jag ge er vila. Så de han bjuder in, det är väl kanske just såna här sönderstressade figurer som du och jag, som har lite svårt att göra oss av med vanföreställningen att livets mening ligger i det vi uträttar och presterar. Kom alla ni prestationströtta med prestationsångest, så ska jag lugna ner er lite, säger Herren. Halleluja, säger vi. Det låter som ett glatt budskap. Oväntat glatt.
Ja, men säger vi, vad går det hela ut på då? Vi ska ju inte bara ligga och sova. Nej, det ska vi inte. Vi är lärjungar. Vi är inte här för att uträtta saker i första hand, utan för att lära oss något. Vi kan inte lära oss det där som vi ska lära oss om vi sover klockan runt, veckan runt, livet ut. Men målet för det hela ligger kanske inte i alla de fina mausoleer över oss själva som vi hinner bygga upp på vägen och skräpa ner naturen med. Utan det kanske ligger i någonting som man förhoppningsvis kan ta med sig också när man dör. Och alla dina underbara prestationer kan du inte ta med dig. Men har du lärt dig något, så kanske det är någonting som du kan ta med dig. Och vi är lärjungar. Så intressant. Vad i all världen är det vi ska lära oss, säger vi? Vad står det i läroplanen? Hur är målformuleringen? Åh, ni har väl pedagogiska termer i Finland med, kan jag tro. Vad finns det nu för målformulering? Vi ska lära oss ödmjukhet, säger Jesus. Lär av mig, säger Jesus. Och så säger han inte så här, för jag vet hur man gör. Det är inga tekniker vi ska lära oss, det är inga knep. Det är inget som går att sätta på papper. Det som går att sätta på papper har ytterst sett inte med livets mening att göra. Utan det som det hela går ut på, det är någonting som du bara kan upptäcka, så att säga, med ditt hjärta och behålla i ditt hjärta. Detta att upptäcka en Gud som är ödmjuk. Jag vet inte riktigt om du har tänkt på vilken hjärnskakning som ligger i det begreppet. En ödmjuk Gud. Så fort människor ska hitta på något riktigt stort och något riktigt fint och något riktigt maffigt, så aldrig blir det ödmjukt. Det här är så osannolikt så att det kan inte vara påhittat. Åtminstone tycker inte jag det. En ödmjuk Gud. Och Jesus lovar att när vi upptäcker hans ödmjukhet, så blir det en sån fantastisk upptäckt, en sån aha-upplevelse, att ingen av oss går opåverkad därifrån. Lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Då ska du finna vila för din själ. Och vi arma, stressade, skollade råttor som rusar fram och tillbaka. Jag talar om mig själv nu framför allt. Jag undrar hur mycket jag själv har sett av det här. Hur mycket av Herrens ödmjukhet har jag sett? När jag fortfarande inte har mer vila i min själ än jag har, menar jag. Det måste finnas mycket kvar att upptäcka. Jag är övertygad om att ingen av oss är fullärd på den här punkten. Vi ska jämföra det med en psalm ur Saltaren, nämligen den 49:e psalmen. Därför där möter vi mänskligt tänkande när det är som allra mest mänskligt. Just detta med att livets mening och allt går ut på att vi ska hinna med så mycket som möjligt. Vi ska ha hunnit uppleva så mycket som möjligt, konsumera så mycket som möjligt, uträtta så mycket som möjligt, hinna se så många länder som möjligt och skaffa sig så mycket som möjligt. Hör detta alla folk, lyssna här till ni alla som lever i världen, både låga och höga, rika såväl som fattiga. Min mun ska tala visdom och mitt hjärtas tanke ska vara förstånd. Jag vill böja mitt öra till lärorikt tal. Jag vill yppa vid harpan min fördolda kunskap. Varför skulle jag frukta i olyckans dagar när mina förföljares ondska omger mig? De förlitar sig på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan ingen rädda eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan inte betalas till evig tid så att han skulle få leva för alltid och undgå att se grav. Nej, man ska se att visa män dör, att dårar och oförnuftiga förgås liksom det. De måste lämna sina ägodelar åt andra. De tänker att deras hus skall bestå evinnerligen, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn. Men en människa har mitt i sin härlighet inget bestånd. Hon är lik boskapen som förgörs. Den vägen går de, dårar som de är, och de följs av andra som finner behag i deras tal. Ja, det mänskliga ledare, och det är på något sätt mänsklig visdom, detta att livet går ut på att jag ska tillfredsställa mig själv. Det kan vi hålla på med en tid. Men när man har betat av alla vanliga nöjen och alla ovanliga nöjen, alla normala njutningar, så är det bara de perversa kvar. Och vid det laget har man jagat så länge efter livets mening att man rusar vidare också in i det som man vet förstör ens liv. Det är dårskap. Att livets mening skulle ligga i att vi tillfredsställer oss själva. Jesus ger oss alltså ett helt annat perspektiv. Det hela går ut på att vi ska lära oss ödmjukhet. Bli ödmjuka genom att förstå vem han är. I det finns en helt annan vila och en helt annan balans än i självtillfredsställelse. Nu har vi rört oss en stund på det personliga planet. Om vi istället ska se på historien, detta grymma och blodiga och i långa stycken svårbegripliga kapitel. Hur ska vi ställa oss till historien? Ja, för att vi ska kunna göra det så måste vi göra oss av med en rad underliga föreställningar som vi ofta hör citeras i kristna sammanhang. Och det är det här att hela historien skulle ha uppkommit genom ett eller möjligen två olycksfall i arbetet. Du vet, vi brukar säga så här att ja, först då var det en ärkeängel som var så fin. Men han blev en riktig djävul. En riktig djävul blev han. Och det var ju ett allvarligt bakslag för Gud. Men sen var det sig inte bättre än att denna avsigkomna ärkeängel lurar människan så att hela Guds skapelse går i i putten. Och Gud drar sig undan i lustgården och vrider sina händer och säger: jag måste göra en frälsningsplan. Här måste räddas vad som räddas kan. Det är den kristna synen på historien. Åtminstone den som vi brukar dela med varann. Jag vill ta ifrån i den ikväll, för jag tror inte den är sann. För det är precis som Pelle sa för en stund sedan. Vi ska gå till hemligheternas brev, eller hemlighetens, för det är bara en i singulars, Efesiebrevet. Och läsa i början på första kapitlet, verser som jag tycker är oerhört viktiga. Tre, fyra och fem. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Före världens skapelse. Då bestämmer Fadern att du och jag ska bli frälsta i Kristus och få söners rätt genom honom. Ja, men säger vi, då kan ju inte syndafallet ha kommit som en överraskning. Nej, naturligtvis inte. Hur ska det gå till att man överraskar en allvetande Gud? Hur ska man bära sig åt för att göra det? Förrän ett ord är på min tunga, se så känner du det till fullo. Ska du göra Gud häpen så får du skärpa dig. Det är kanske något av det svåraste man kan sätta sig för. Gud visste från början. Det var inget olycksfall i arbetet. Gud visste om det här. Första Korinthierbrevet 15 ger oss delvis samma insikt fast på ett helt annat sätt. Paulus talar ju här om de dödas uppståndelse. Och då talar han om den kropp som vi har för närvarande. Och han liknar den vid ett utsäde. Den ska grävas ner i jorden, säger han. Och så småningom kommer det ju ur utsädet en planta som har med utsädet att göra. Men när plantan finns där så går det inte att hitta utsädet längre. Och det är ju en fantastiskt intressant bild. De döda ska uppstå med en annan kropp. Men en som ändå har med denna att göra. Jesu grav var tom. Jesu händer hade fortfarande märken efter spikarna. Samma kropp och ändå en helt ny kropp. En som gick genom stängda dörrar. Det gjorde inte den första kroppen, men det gjorde den andra. Och då skriver Paulus så här, 42 versen, 15 kapitel. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Och så står det skrivet, den första människan Adam blev en varelse med liv, men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också det jordiska. Och som den himmelska är, så är det himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska. Vad är det Paulus talar om här? Jo, han talar om Guds skapelseverk eller skapande verk. Alltså hur Gud skapar. Människan, så som hon står på sjätte dagen, är bara ett halvfabrikat. Du och jag är bara halvfabrikat. Därför att det var en människa av jord. Men tanken är att det som börjar med det fysiska ska sluta med det andliga. Den fysiska kroppen ska med tiden bytas ut mot en andlig kropp. Den som du och jag får vid de dödas uppståndelse. Och det betyder alltså att skapelseverket är inte färdigt. Det pågår. Och det betyder också att historien från syndafall till de dödas uppståndelse är en process som tillhör Faderns skapande verk med oss i Kristus. Alltså säger skriften att Gud från början hade en skapelseplan. Vi får säga det så. Frälsningen är en del av den. Frälsningen är inte någon sorts Guds tappra försök att rädda vad som räddas kan. Utan frälsningen är en del i allt det som Fadern bestämde innan något började. Vi ska gå till Johannes evangelium, till det 8:e kapitlet. Vers 44. Där säger Jesus så här till människor som har kommit till tro men inte omvänt sig. Det visar sig lite senare när de vill döda honom. Då står det så här: ni har djävulen till er fader och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början. Från begynnelsen, stod det i gamla översättningen. Kikar man i grekiskan så är det samma begynnelse som det står talat om i Johannes prologen. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Ja, men säger vi, det här med djävulens syndafall. Ja, det står det egentligen ingenting om i skriften. Inget säkert i vart fall. Vi ska titta på en av de texter som brukar åberopas i sammanhanget. Nämligen Jesaja kapitel 14. Där brukar man läsa verserna 12, 13 och 14 och säga att de handlar om djävulens syndafall. Så låt oss göra det, så får vi se vad som händer. Hur har du inte fallit från himmelen, du strålande morgonstjärna? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare? Det var du som sa i ditt hjärta, jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron. Jag vill sätta mig på Guda församlingens berg längst upp i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den högst. Ja, om vi ska få detta att stämma med djävulen så får vi inte läsa fler verser än de här tre. Därför läser vi fler verser så är det uppenbart att det handlar inte om en andemakt utan om en människa. Vi kan ju backa till 11:e versen. Ned till dödsriket har din härlighet måst fara och dina harpors buller. Förruttnelse är bädden under dig och maskar är ditt täcke. Andemakter ruttnar inte. Det här handlar om en människa. Det handlar om kungen i Babel. Och kungen i Babel står i Gamla testamentet på något sätt som en förebild för antikrist. Antikrist ska resa en bildstod och tvinga människorna att böja knä inför den. Nebukadnessar gjorde en bildstod och tvingade människor att böja knä inför den. Nebukadnessar står på så många sätt som en förebild till antikrist. Antikrist ska komma att inte bara angripa Jerusalem utan också erövra det. Också det gjorde Nebukadnessar. Men det här, det är en, jag får säga det så, en nekrolog, profetisk nekrolog, både över Nebukadnessar och över antikrist. Och det kan vi se om vi läser texten i dess helhet. Vi börjar i 3:e versen. Och på den dag då Herren låter dig få ro från din vedermöda och ångest, och från den hårda träldom som varit dig pålagd, då ska du stämma upp denna visa över kungen i Babel. Då ska du säga, vilket slut har inte plågaren fått, vilken ände pinoorten. Jag tror jag talat om en vedermöda. Och det är ju alltså Guds folks vedermöda i den sista tiden. Herren har brutit sönder de ogudaktigas stav, tyrannernas ris. Det ris som i grymhet slog folken med slag på slag och i vrede härskade över folkslagen med skoningslös förföljelse. Hela jorden har nu fått vila och ro. Man brister ut i jubel. Själva cypresserna gläder sig över ditt fall, så även Libanons cedrar. Sedan du nu ligger där drar ingen hit upp för att hugga ner oss. Dödsriket där nere störs i sin ro för din skull när det måste ta emot dig. Skuggorna där väcks upp för din skull, jordens alla väldiga. Folkens alla kungar måste stå upp från sina troner. De upphäver alla sin röst och säger till dig, så har då också du blivit maktlös som vi. Jag har blivit vår like. Ner till dödsriket har din härlighet måste fara och dina harpors buller. Förruttnelse är bädden under dig och maskar är ditt täcke. Hur har du inte fallit från himmelen, du strålande morgonstjärna? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare? Det var du som sa i ditt hjärta, jag vill stiga upp till himmelen. Högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron. Jag vill sätta mig på Guda församlingens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den högste. Nej, ner till dödsriket måste du fara längst ner i graven. De som ser dig stirrar på dig, de betraktar dig och säger, är detta den man som kom jorden att darra och riken att bäva? Den som förvandlade jordkretsen till en öken och förstörde dess städer? Den som aldrig frigav sina fångar så att de fick återvända hem? Folkens alla kungar ligger allesammans med ära var och en i sitt vilorum. Men du ligger obegravd och bortkastad, lik en föraktad gren. Du ligger där överhöljd av dräpta, av svärdsslagna män, av döda som har farit ned i gravkammaren, lik ett förtrampat as. Det heter ju så här när denna någon har fallit, att själva cypresserna gläder sig över ditt fall, så även Libanons sedrar. Det tror jag inte Libanons sedrar skulle ha gjort när ärkeängeln blev djävul. Och jag tror att vi läser in något i den här texten som inte har med den texten att göra. Djävulens tillkomst är höljd i dunkel för oss. Låt oss erkänna det. Det vi måste göra oss fria från, det är att historien har sin utgångspunkt i två händelser som Gud inte kunde förutse. För det är vad vi brukar säga. Och då har vi gjort den allsmäktige guden katastrofalt liten. Och följden brukar bli att han blir så liten i våra ögon så att vi måste hjälpa honom att ordna upp det hela. Fastän det är vi som är problemet. Så bakvänt kan det bli. När vi såg på meningen på det personliga planet så sa vi det att detta med att lära känna Gud så som den ödmjuke för att själv bli ödmjuk. Jag tror att det är hemligheten med våra liv. Jag tror att det är hemligheten med historien också. Fast då måste den hemligheten uttryckas i lite andra termer för att vi ska se och förstå den. Vi ska gå till det andra Petrusbrevets första kapitel. Och läsa den fjärde versen där. Andra Petrusbrevet 1 och 4. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Vi ska bli delaktiga av gudomlig natur. Men för att det ska bli möjligt, säger Petrus, så måste vi först ha renats. Vi måste först frigöras från begäret. Och bli lösta från det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Att bli delaktig av gudomlig natur. Det handlar säkert bland annat om att få förtroendet att förvalta Guds makt. Inte hans allmakt, men Guds makt. Och det där är ju vad Gud säger till människan redan från början. Vi ska råda över skapelsen. Men vad händer med oss när vi får makt? Nå, det vet du ju nästan bara allt för väl. Har vi inte varit monster förut, så blir vi det ju då. Varför det? Jo, därför att vi blir så stora, vi blir så väldiga, och samtidigt blir på något sätt i våra ögon Gud mindre och mindre. Vi går tillbaka till den där texten i Jesaja 14 och kollar. Hur är det nu han säger, kungen i Babel, antikrist och vad det är? 14 versen. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den högst. Och det är ju precis vad ormen säger i lustgården. Du ska bli som Gud. Jag har funderat mycket på det här med vad som måste hända med oss människor, åtminstone med mig, för att jag liksom ska kunna förvalta Guds makt utan att Gud upphör att verkligen vara Gud i mina ögon. Utan att jag börjar se mig själv som hans jämlike. Det är en intressant fråga. Jag tror det går ut på. Att mänskligheten ska göras så ödmjuk att den kan bära Guds makt utan att sätta sig i Guds ställe. I den meningen är Jesus, när han kommer, sann människa. Vi är inte sanna människor i den meningen. Men han kan hela tiden bära Faderns makt och auktoritet utan att, så att säga, Faderns storhet förbleknar. Lär av mig, säger han. Jag är ödmjuk i hjärtat. Jag tror att här döljer sig en hemlighet. Djävulens roll i allt det här ger inte Bibeln någon så där särskilt detaljerad kunskap om. Den betygar bara gång på gång för oss att det är vi som är problemet och inte djävulen. Det är våra hjärtans begärelser. Det här att när Gud låter oss förvalta något, så börjar våra händer att gripa om det där som vi skulle förvalta, och så gör vi det till vårt eget. Vi skulle förvalta skapelsen och vi gör oss till ägare över skapelsen. Och på något sätt så tror jag att det som målas upp för oss fram tills dess att denna antikrist kommer, det är en process där människan genom växande kunskap kan äga mer och mer av Guds skapelse. Tills hon äger den så bokstavligt att allt måste gå under. Och när människor då blir räddade från den totala undergång som mänskligheten själv har ordnat med, då kommer människan att i ödmjukhet böja sig inför den ödmjuke, inför honom som redan har öppnat vägen ut ur den fälla som människan skapade åt sig själv. Och då kommer vi att kunna förvalta Guds egendom utan att göra oss till gudar. Då, men inte förr. Jag tror att det hela går ut på. Och att upptäcka ödmjukhetens hemlighet hos den allsmäktige och ödmjuke guden. Hur kan du tro på en gud som är god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Svar: han är ödmjuk. Och vi vet inte vad ödmjukhet är. Precis så enkelt kanske svaret är. Låt oss be. Herre, du har allt i din hand. Allt har du förutsett. Framtid och forntid ligger blottade inför dina ögon. Hög och upphöjd över våra omständigheter är du, Herre. Ändå vandrar du med oss mitt i dem. Allsmäktig och ödmjuk. Herre, vi kan tänka oss det ena eller det andra. Men kombinationen blir oss för svår. Vi vill lära känna dig, Herre, så att vi kan finna vila för vår själ. Så låt oss vara lärjungar under det här arsamet. Så att vi kan säga efteråt: vi har fått se något av meningen med vår vandring och det mål som du har berättat. Amen.